tjongar till i rosten hemma. Lite då och då. Hur mycket smör ska det vara? Det är gött.
Man tycker liksom att mjälten måste ju få sitt.
Behöver jag liksom gå i psykoanalys för att gräva ner i mitt isberg?
En mer effektiv väg innan allting har gått åt helvete är ju att börja liksom titta på vad vill just jag?
Om man bara ska gå runt och vara hälsosam exakt hela tiden. Mm.
Vem
blir man då?
Snygg smoothie.
Snygg smoothie.
Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så? Eller finns det en annan väg till djupare hälsa, mera glow, lugn och livskraft? Och här i nya podden Hälsorevolutionen får du det senaste inom den internationella hälsoforskningen och antiinflammatorisk livsstil speglat i de gamla beprövade hälsotraditionerna som finns jorden runt. Mycket kunskap, mycket skratt, mycket inspiration till ditt bästa ljusaste jag. Och jag heter Maria Borelius, jag är vetenskapsjournalist, biolog och fyrabarnsmamma.
Och jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent. Podden Hälsorevolutionen tar avstamp i Maria Borelius bästsäljande böcker om antiinflammatorisk livsstil. De heter Hälsorevolutionen, Bliss och den senaste heter Förundran. Tillsammans har de sålt i närmare 200 000 exemplar. Och det här är en pågående rörelse. Gensvaret från läsare och följare har varit enormt. Behovet av att hitta nya vägar till mindre stress och bättre hälsa tycks bara bli större. Tillsammans med er lyssnare vill vi fortsätta att utforska det nya hälsolandskapet med ett lika kritiskt som nyfiket öga. Hur möts till exempel västerländska och österländska hälsotraditioner? Vi kommer ha gäster som är forskare, läkare, entreprenörer, författare, kulturprofiler, vänner, kända och okända hälsoprofiler som är med och diskuterar, bjuder på sig själva och testar olika moment under resans gång. Allt under ledning av dig, Maria.
Ja, och nu fortsätter vi den här resan ihop, Carina. Vi kommer göra ett avsnitt i veckan. Och det är för dig som vill hitta nya vägar till hälsa helt utan pekpinnar men med massor av kunskap och glädje. Och vi, du och jag, Carina, vi brinner för att alla ska må bättre och känna sig ljusare, starkare, rikare inombords, lugnare, gladare. Din nya hälsoresa, den börjar nu.
Ja, det är tidig morgon och jag är ute och går en stund. Och det här har blivit, efter lite experimenterande, en av mina bästa morgonvanor. Meditera, ta en kopp te och sen ge mig direkt ut. Fastande mage. Gå en kvart, 20 minuter, lite grann bara. För att komma igång cirkulationen. Och det är så härligt att komma ut i naturen på morgonen. Man känner man får den här lilla starten. Och värmen i kroppen. Men jag har ju en massa dåliga vanor också. Jag rostar bröd på nätterna när jag tycker jag har svårt att sova eller känner mig lite orolig och kan vara en emotionell ätare. Och det är ju så med oss alla goda vanor. Hur kom vi igång med dem och hur håller vi i dem när livet stormar och brakar omkring oss? Det handlar hälsorevolutionen om idag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se. Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
I Idag kommer det handla om vanor, goda vanor, och varför är det här så viktigt? Man kan ju ha vilken kunskap som helst i världen, och vi kommer att beröra ny kunskap i den här podden. Men om man inte kan omsätta kunskap till nya vanor, goda vanor, så betyder inte kunskapen någonting. Man brukar ju säga att folk med hälsosamma vanor, de gör egentligen inte annorlunda saker än alla andra. Det är bara det att de gör de här bra sakerna mer ofta än andra. Hur har du det med dina hälsovanor, Carina?
Nej, men jag kämpar ju en del med dem, tycker jag. Jag tycker att det här med att få in riktigt bra rutiner och få dem att stanna, det är den stora utmaningen. Och det ska vi prata om mycket idag.
Verkligen.
Det jag prioriterar på schemat i mitt liv, det är att sova så mycket jag kan. Sova i kapp om jag måste. Och jag berättade för dig här tidigare att när jag var småbarnsmamma. Nu är mina barn ganska stora. Jag har 2 tonårskillar. Men när de var små och man tyckte att man aldrig fick sova, då brukade jag och min man lägga oss samtidigt som barnen 7:30 och bara sova i kapp. Det är typ det bästa. Och det gör jag fortfarande ibland om jag av någon anledning har inte fått tillräckligt mycket sömn.
Mm.
Men annars försöker jag gå upp tidigt och utnyttja morgonens magiska ljus, magiska timmar.
Golden hour.
Ja, och gärna meditera, yoga, andas lite extra innan jag sätter igång dagen.
Mm.
Men du då, Maria, alltså man tror ju kanske att du har listat ut precis allting nu. Vad gör du en vanlig vecka eller en vanlig dag?
Jag har ju massor med nya och goda vanor, och jag är också en människa som kämpar med en massa grejer. Men mina bra vanor är ju, jag är ju meditatör som du också. Och jag är ute, som jag berättade här i början, jag tar en kopp te efter meditation och sen går jag ut och går. Behöver inte vara så långt. Och gärna i någon stycke natur jag har nära mig eller någonting som jag går och tittar på ett runt. Tycker jag är härligt att se årsväxlingarna. Och sen äter jag ju bra mat och har fått bra rutiner för det. Men jag kämpar också mycket med grejer. Och jag kämpar med det jag brukar kalla liksom emotionellt ätande. Och det betyder inte att jag är inte sån som sätter mig för mig själv och trycker i en påse godis. Utan jag har, när jag är med andra människor, då blir det här, hur är det med relationen, hur är det med maten? Alltså då äter jag lite saker som jag egentligen inte vill, för att jag tänker att det kommer störa relationen annars. Så det här är utmanande för mig, och det är en slags emotionellt ätande. Men sen gillar jag ju en fet rostis också ibland mitt i natten med lite smör.
En liten nattmacka vore ju väldigt gott att ha in och lite.
Om jag har svårt att somna. Så det rasslar till i, tjongar till i rosten hemma. Lite då och då. Och mycket smör ska det vara.
Det får inte vara för lite.
Det är gött.
Men det känns liksom lite skönt att höra. Vi kommer ju annars prata en del om din smoothie-maskin. Som är din
den är industriell. Ja. Industriell nivå. Världens bästa. Och vi är inte betalda av dem för att säga det. Men du har ju en sån nu också.
Ja.
Det är ju en ny nivå.
Den är grym, verkligen.
Jag nästa nivå.
Med den i morse. Det är ju en av de goda vanor jag har fått från dig, att börja dagen med en smoothie.
Ja.
Och det är verkligen fantastiskt om man inte har så mycket tid att tänka ut en bra frukost. Mm. Har man då ett recept på en smoothie som ju finns i din bok Hälsorevolutionen, om man
snygg
är nyfiken.
Smoothie.
Snygg smoothie.
Ja, där så, är den.
Precis. Som heter Snygg smoothie för att Marias man började med den här. Och sen tyckte ju alla att han blev så snygg. Var det inte
ja,
så?
Ja, det var det han sa till mig.
Ja.
Alla kommer att säga att jag har blivit så snygg sen jag började med den här smoothien. Jaha, är det snygg smoothien?
Ja.
Så det är därför den heter så. Men det är ju en väldigt enkel smoothie, men just har alla de här bra komponenterna med. Det är veganskt protein och det är blåbär och det är spenat och det är lite nötmjölk och nötter. Och,
Jag slängde i lite avokado och lite mango, så
man
att jag
göra
har
det.
Vågat börja freestyla
precis,
lite här.
Precis, och jag slänger in lite olika vitaminpulver och i morse hade jag lite bipollen och spirulina kan man ha och lite kul saker. Men jag tror att det är väldigt viktigt med de här goda vanorna att, ja, vi kommer prata om det idag, det är ett långsiktigt arbete. Och man är människa, man är trött, man är emotionell, man är ledsen. I parkleken som barnen kallade det när de var små. Alltså när man stod utomhus och var ledsen och kände sig ensam. Man kan vara ledsen i parkleken när man är vuxen också. Och då faller vi igenom eller gör saker som vi inte riktigt vill. Och vi måste liksom vara mjuka mot oss själva och inte fördömande. Mm. Så jag tror mycket på det här 80-20.
Det är så bra.
80-20.
Det är tillåtande. Ja, det är inte att man ska vara 100% och perfekt.
Nej,
man ska leva, det kan man ju inte vara.
Precis, man ska leva ett liv tycker jag. Och målet med den här hälsosamma livsstilen är ju inte att bli en fantastisk liksom hälsomänniska, utan målet med det här är ju att leva ett underbart liv. Så jag ser hälsa som en metod för att kunna ha ett underbart liv med de människor man älskar, med arbete man älskar, upplevelser, stillheten, balans man önskar finna. Och då tror jag heller inte på skuld och skam.
Nej.
Och då måste man säga till sig själv att ja, men det är, nu var det 20%.
Mm.
Tack lilla chokladkaka, vi hade väldigt mysigt ihop. Det var väldigt trevligt, min lilla chokladmuffins eller chipspåse eller vad det nu var. Mm. Eller två stora starköl eller vad man nu hade. Och nu går jag bara lugnt vidare. För att så fort vi kommer in i skuld och skam så det sätter ju igång negativa spiraler ofta. Om man bara lugnt kan liksom vända blad.
Mm.
Det var kungen som kallade det, att vända blad.
Ja,
vi vänder blad. Jag tror vi vänder blad här också.
Ja. Helt annat ämne. Nej, men jag tyckte en av de saker som du har sagt som verkligen har stannat hos mig, det är det här att vi vill ju vara en del av människobyn.
Alltså, ja.
Om man bara ska gå runt och vara hälsosam exakt hela tiden.
Mm.
Vem blir man då?
Ja, jag tänker också på det. Då blir man ju Siddhartha Buddha som satte sig i en skog i 7 år och mediterade och tittade på ormar liksom, helt stilla. Och det är ju på många sätt beundransvärt, men det är liksom inte mitt liv. Utan det ska betalas räkningar och det ska fixas och det ska, ja, man ska reda ut massor med grejer och man vill vara i människobyn.
Mm. Mm.
Och det där människobyn, det fick jag ju från Djungelboken. Jag föddes ju på 60-talet. Då kom ju Walt Disneys underbara film om Mowgli som bara ville till människobyn. Så det är ju en slags bild att man är i människobyn. Man är med människorna. Man är inte utanför på en liten torr plätt och sitter och dricker perfekta smoothies dygnet runt i yogaposition.
Nej.
Nej. Utan vi lever på riktigt. På riktigt.
Ja. Ja. Vi vill att ni som lyssnar ska få leva ännu ljusare,
eller
roligare, gladare liv. Det är det vi måste få återkomma till hela tiden.
Ja, i varje avsnitt så kommer vi ha en testpanel som är igång och testar nya saker. Och den här gången har vi med oss Anna Björk. Hon är präst i Dalarna och ska testa det här med att ha en naturruta. Ett stycke natur där hon går ut och upplever naturen lite extra. Så här låter Anna.
Hej, jag bor i Orsa. Jag är 50 år. Och till vardags är jag kyrkoherde i Mora församling. Här i Orsa bor jag tillsammans med min familj, min man, mina 3 barn och våran hund. Idag ska ni få följa med mig till ett av mina naturrum. Jag har olika naturrum beroende på vilken tid på året det är. Och det här rummet, det är ett av mina svamprum. Jag kommer att bestiga ett berg idag. Jag kommer att gå igenom en skog som har sån här fantastiskt grön mjuk mossa. Och jag får se vad jag möter. För jag delar ju naturligtvis skogen med alla vilda djur. Och jag är ensam idag, vilket gör att jag inte har någon hund som skäller eller springer runt och jag har ingen att prata med. Och när jag går tyst i skogen, då möter jag ofta djur. Så vi får se, det blir spännande. Jag ska leta efter svamp också, eftersom det är ett av mina svamprum. Det är 1 år sedan jag var här och jag har inte varit här ännu i år, så att det blir spännande att se vad som har hänt i skogen. Vi hörs när jag har kommit upp på berget.
Du och jag, vi har pratat mycket om det här konsten också, bli sin egen förälder, eller hur? Att när vi är små så har vi ju i bästa fall föräldrar som ser till att vi får mat på regelbundna tider och vi går och lägger oss och vi får på oss galonisarna och vi går ut och gungar och får ljus och den här rytmen. Och sen en sak man upptäcker när man blir vuxen, att man måste ju skapa allt det här själv. Och att vara sin egen förälder, att kunna sätta den här rytmen för sig själv, den goda rytmen som ju vårt 24/7-samhälle där det blippar och bloppar överallt. Den rycker oss från den här goda rytmen hela tiden. Mm. Och
Och det där är, tror jag, en ständig resa, den här, att vara sin egen goda förälder. Ja, är du din egen goda förälder?
Alltså, jag älskar det där uttrycket och jag känner hur det talar till mig. Så att jag tror att det är precis den resan jag håller på med, att bli en lite bättre förälder för mig själv.
Mm.
Det är spännande att vi måste lära om som vuxna. Man tänker ju liksom att vi ska kunna det här med att äta och sova, gå ut och få dagsljus, motionera lagom. Men de flesta av oss glömmer bort.
Och tappar, ja. Och då kommer mycket ny kunskap om nya fiffiga genvägar. Och de kommer ju vi behandla här. Men sen handlar det om de här knepen. Och det är ju precis vad vi ska prata om idag.
Är det dags för dagens första gäst kanske?
Jag tror det. Ann Askenberger, varmt välkommen hit.
Tack.
Du är organisationskonsult och du var i många år styrelseordförande i Sverige för ett av världens största konsultföretag inom ledarskap och har coachat otroligt många ledare i både privata företag och i offentlig sektor i just det här med förändringar. Och du kan väldigt mycket om människans svårighet att förändras. Vad är det som hindrar oss och hur kan vi egentligen hitta strategier för att lyckas med våra förändringar? Så en basal, första basal grundfråga som jag är nyfiken på. Goda vanor handlar ju om förändring. Och varför behöver vi förändras egentligen?
Ja, det är inte en så dålig fråga. Därför världen förändras hela tiden. Och om vi inte förändras, då kommer vi ohjälpligt hamna i osynk. Men det är inte bara världen som förändras. Vi utvecklas, vi får nya roller. Vi får nya befattningar. Ja, varje nytt sammanhang kräver att vi anpassar och förändrar oss.
Mm.
Och mycket av det här sker omedvetet utan att vi tänker på det.
Vi får ny kunskap också. Nya impulser, eller hur?
Nya impulser, ny kunskap som gör att vi får upp ögonen på att vilja förändras. I privatlivet, ja, där har vi två typer av förändringar. En, vi måste förändras. Äktenskapet är i kras, kroppen mår illa eller jag känner att jag orkar inte längre med det livet jag har. Sen har vi också förändringen för förändringens skull, det vi kallar för omväxling. Men det är mer ett litet break. Vi kanske är mer ute efter en förändring som innebär en förvandling.
Mm, de här långbara förändringarna som leder oss dit vi vill på något sätt. Men är det inte märkligt att de flesta människor har, när det gäller hälsa, som ju är fokuset här för podden, en slags idé om ungefär vad de skulle vilja göra och ändå är det så jäkla svårt att få till den här förändringen. Mm. Vad är det som hindrar oss? Du har ju tänkt mycket kring det här.
Mm. Ja, vanor är ju starka krafter. Och vi gör det, är vanor, därför att vi gör det omedvetet. Det bara händer, det är inget vi behöver planera. Samtidigt gillar vi människor inte förändringar. Vi gillar att ha förändrats. Men att göra förändringen är jobbig.
Ja, så när folk säger att man är förändringsbenägen, är det en stor myt att de flesta säger att de är det egentligen?
Ja, det tror jag är en stor myt. Och sen tror jag också att vi inte riktigt har tänkt igenom vad det är för förändring vi vill göra. Vi hoppar på alla möjliga tåg. Men en viktig kunskap som har kommit under senare år och som man tittar mycket på i organisationsvärlden som i lika hög grad gäller oss människor, det är att det finns två typer av förändringar. En förändring som kallas en teknisk förändring, det är en förändring där det finns ett färdigt recept, en början och ett slut. Det kan vara komplicerat. Att göra en hjärnoperation kan vara komplicerat, men det finns ett facit.
Mm.
Sen finns det som kallas för adaptiva förändringar. Förändringar där vi kanske inte ens riktigt vet var vi börjar, vi vet inte slutet. Och vi måste göra någonting annat utifrån ett annat synsätt. Det är de här förändringarna som är jobbiga. Mm. Att byta ut en mjölsort mot en annan. Det kräver inte så mycket. Men att göra någonting annorlunda som så på djupet går emot det vi är vana med och tror på. Så ja, att förstå mekaniken bakom förändringar och ta sig tiden och fundera över vad är just mitt förändringsmotstånd kan verkligen skapa skillnad.
Vad tror du om man går ner och tittar i de här
det som du kallar förändringsmotstånd, mm. som ju alla har.
Mm.
Vad hittar man där nere för grejer? Du pratar om gamla vanor, att saker går på autopilot. Vad kan mer finnas där nere?
Ja, vi, alltså mycket rädslor. Rädslor av allehanda slag. Och det som är lite spännande och viktigt att komma ihåg, att det som kan vara rädsla för dig, Maria, behöver inte vara min rädsla, mm. och vice versa. Men jag behöver förstå vad min rädsla är. Och min rädsla bottnar ju ofta i en gammal förutfattad mening om hur saker och ting ska vara. Eller hur jag ska vara. Och så länge vi inte är medvetna om de här mönstren, då kan vi aldrig påverka dem. Tänk dig ett stort isberg. På toppen har du allt du gör som du är medveten om. Men det är bara 10-20% av ditt vakna jag. Resten är sånt som du ännu inte känner till, och vi kommer aldrig få veta allt. Men vi behöver gräva lite för att förstå, vad hindrar mig?
Men då börjar jag ju tänka så här, Anna, du säger det, att jag käkar ju rostisar på nätterna med massa smör. Behöver jag liksom gå i psykoanalys egentligen för att gräva ner i mitt isberg? För att, om jag tycker att jag kanske skulle dra ner det här något, måste jag ner liksom i isbergets botten då med psykoanalys? Eller hur ska jag förstå mer vad som ligger där under rädslor? Vad kan jag göra?
Mm. Ja, för en del människor så krävs att du är i botten. Jag tänker att ha mardrömmar eller sköna drömmar om glassfrossa är väl inte någon allvarligare försyndelse. En del människor måste dock ner i botten för att kunna klara en förändring. Och det gäller missbruk, men det kan också gälla tuffa vanor. Men jag menar att det är en myt att det skulle vara den mest effektiva förändringen. Därför den är en påtvingad. Ofta kommer den väldigt sent. Så handlingsalternativen är väldigt få. Så en mer effektiv väg, så att säga, innan allting har gått åt helvete, är ju att börja liksom titta på vad vill just jag?
Mm.
Och det berättar jag gärna lite grann om, hur man kan jobba med en lite mer medveten process för att fånga upp det där omedvetna. Men vi ska också komma ihåg det, att den här nattmackan eller det här beteendet som går precis i motsatt riktning till det vi vill göra har en funktion. Vi människor, vi gör aldrig någonting utan anledning. Och istället för att gömma undan de här tankarna, så är nog min idé att vi ska lyfta fram dem och inte ta dem på så allvar och inte bli så anklagande mot oss själva. Det är de som är nyckeln, Maria, till en väg mot ett annat liv.
Så man kan liksom titta på sin lilla nattmacka och säga så här: hej lilla nattmacka, vad är det du berättar för mig om att jag behöver?
Ja, och du skulle kunna till och med ställa frågan: vad är det för rädsla den här nattmackan skyddar mig från?
Ja, just det, att inte kunna somna är det för mig.
Att
rätt.
Inte kunna somna.
Tack för den insikten. Mm.
Mm. Det kan också vara att du har fått gått hungrig en del av ditt liv.
Mm.
Och rädslan för att inte få mat.
Mm.
Och det som här är intressant är ju att var och en behöver göra sin resa. Det är det som gör att vi inte... Hade receptet funnits för förändring, mm. då hade ju det varit uppfunnit och du och jag skulle inte behöva sitta här.
Mm.
Så vi kan inte ta några genvägar. Och jag tänker att om vi ägnar lite tid åt att fundera över varför vill vi förändras? Och det här klassiska, nöj dig inte med ett varför. Varför, vad är varför bakom varför?
Vad kan man hitta där om man börjar den? För det är ju väldigt klokt som du tänker att huset, innan det börjar byggas, så måste man ha en arkitekt. Man måste ha en slags idé om vart man vill, vad man vill bygga och varför man vill bygga det. Vad kan man hitta för typ av skäl om man börjar rota och ställa sig de här varför? I ditt arbete, vad har du sett? Vad är starka och bra skäl som håller liksom? Och det här är ju det som är knepigt, Maria.
Ja.
Därför jag kan ha de bästa och vackraste idéer. Men det är inte ditt.
Nej, men vad, när du möter folk, vad är det för
så,
typ av...
Så här gäller det ju verkligen att fundera över. Det behöver inte vara så storslaget. Det kan ju bara handla om att jag vill inte ha såna här kvällar. Eller nu får det vara slut på att jag alltid känner mig så plufsig. Mm, mm. Eller att jag är så orkeslös.
Mm, mm.
Men det är ett varför som... är inifrån dig själv till skillnad från ett varför då någon annan tycker att nu är det dags.
Mm, bra.
Och det här varför, det, med det varför så kan du börja formulera, och vad är då mitt mål? Och målen vi gör, vi ofta så blir vi så ambitiösa, du vet, nyårsluftet, vi skriver långa listor, vi har alla gått i den fällan. Att nu
gymmen
ska
är fulla, folk trampar på, 1-2 januari, fullt på gymmet.
Och det är ju okej om det vore det enda förändringsinitiativ vi tog fram. Men problemet är ju att vi startar på så många håll. Så här gäller det att lite nogsamt fundera över, vad är det jag vill göra för någonting? Mm. Vad skulle jag kunna ha för åtagande mot mig själv? Och mitt råd är alltid, börja i det lilla. Mm. Det kan vara en minut, det kan vara en dag till och med. Att tänka att idag ska jag göra på det här sättet.
Klokt. Och vad tycker du man vinner på just att börja i det lilla? Vad är vinsten när man inte sätter så stort mål?
Ja, det första tänker jag att en dag är ju överblickbar. En månad kanske också är överblickbar. Men de här, du vet, luften om att nej, jag ska aldrig mer äta godis.
Mm.
De blir ju oöverkomliga.
Mm. Så man kan sätta målet idag... ska jag vara godisfri, så att säga. Det är det du menar. Och så gör man små vinster längs
eller
vägen.
Att jag är godisfri 5 dagar av veckans 7 dagar.
Mm. Det här är ett konkret exempel. Jag har bestämt mig för att jag ska bara äta godis. Inte äta godis 5 dagar i veckan. Och vad har jag då? Hur ser verktygslådan ut för en sån här förändring?
För det första så tror jag att vi kan konstatera att det är frågan om just en adaptiv förändring. Du har säkert prövat detta många gånger och inte lyckats. Nu behöver vi tänka annorlunda. Så låt oss titta, vad är det jag fram till nu har gjort som gör att jag äter godis oftare än 2 dagar i veckan? Och nu gäller det att leta i alla skrymslen och vrår utan att döma sig själv, utan att sätta etiketter. Bara leta beteendet.
Mm.
För det här beteendet, det har en uppgift, det har en funktion. Och när vi väl vet själen eller de beteenden vi gör som saboterar för oss, då kan vi också börja titta, vad är rädslorna? Mm. Som i ditt fall, kommer jag kunna sova?
Mm.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Är det där lätt att inventera sina rädslor och beteenden?
Nej, det är ju inte det, för vi är inte vana. Många har inte ens ord på sina känslor. Och det finns mycket skam förknippat med detta. Så ett riktigt förändringsarbete, att se sig själv som en detektiv. Min uppgift är inte att döma mig själv, jag är ingen domare. Jag ska försöka hitta vad är det för bitar i mitt liv som gör det svårt för mig. Och med den kunskapen, med den förståelsen för vad just jag försöker skydda mig mot med det här beteendet, så kan jag också börja komma till klon i detta. Att börja titta på, vad är det för lins jag tittar på världen genom? Och det är den här delen, alltså den delen som på danska kallar överbevisningar. Övertygelse vi har som är så fast djupt förankrade att vi inte ens är medvetna om dem och att de står över all bevisföring. Mm.
Om vi tar en sån, vi tar väldigt konkret då kring godiset. Vad skulle en sån på danska överbevisning, eller vad ska vi säga, bortom alla tvivel, lins som vi tittar på verkligen, hur skulle det kunna se ut? Vad är det man tänker som gör att man har så svårt?
Mm. Det skulle kunna vara jag klarar mig inte utan godis. Eller jag kan aldrig sluta äta godis. Och tror man inte ens själv på det löfte man har givit, alltså det är väldigt svårt att lyckas då. Så det är ju en av grundpelarna. Men det kan ju också vara att jag klarar mig inte utan den energipåfyllnad. Ja, det här kan ju du bättre än vad jag kan. Ja.
Men kicken liksom. Jag måste ha den. Jag är trött på dagarna. Precis. Ja, ja, men intressant.
Men det är den här. När vi börjar få fatt nu på vilket sätt vi ser på det här. Och det är långt, ofta långt större än den här enskilda beteendet vi vill åt. Då kan vi börja experimentera och se, stämmer det? Gäller fortfarande den här världsbilden? Mm. Inom psykologin har man konstaterat att vi människor, ända sedan vi är små, så för att få ett grepp om världen, då ritar vi kartor över hur världen ser ut. Problemet med de där kartorna är att de blir väldigt snabbt föråldrade. Mm. Men istället för att ändra kartan, det är jobbigt, så försöker vi förvränga verkligheten. Och här, att börja titta på, stämmer det jag har trott? Och det enda sättet att ta reda på, det är att testa. Vad händer om jag en dag inte äter godis? Mm.
Blev jag trött? Orkade jag jobba?
Ja. Och det kanske stämmer. Jag blev trött. Mm. Ja, då kan man ju använda ett annat trick. Och det är ju att byta ut det man gör en vana och byta ut mot en annan vana. Alltså det finns ju många strategier. Men att börja i ändan titta på, stämmer min övertygelse, istället för att börja att ändra beteendet.
Mm, intressant.
Och den här skillnaden kan faktiskt göra skillnaden.
Hur ska man göra då konkret? Om man sitter nu och lyssnar på det här och man har ett beteende som man anser själv är destruktivt. Dricker för mycket vin, kommer aldrig ut, äter saker som man egentligen inte känner för, stressar för mycket. Ska man sätta sig ner, tycker du, med papper och penna då? Mm. Och börja titta på, varför gör jag det här? Vad är det för tankar jag har? Hur kan man skapa en egen verktygslåda om man inte har tillgång till en specialistkonsult som du, som kommer och hjälper en?
I vissa fall, vid svåra missbruk, då är jag övertygad om att man behöver ta hjälp.
Ja.
Men de flesta förändringar, de klarar vi oss själva. Och ja, papper och penna är inte så tokigt av flera skäl. Men det är för att få lite tankereda. Ja, men sätt dig ner och gör 4 kolumner. Den första handlar om, vad är det för åtagande jag vill och är redo att committa mig för?
Jag vill ut i naturen en gång om dagen, låt oss säga. Ja. Det är nummer 1.
Ja. Och då kanske du också ska säga att det är 20 minuter. Alltså ge någon typ av specifik, så jag kan... Att, är det att bara gå ut med soporna? Eller?
Ja, jag fattar.
Men det kan vara en tidsgräns, eller kan det vara en... ja, det är inte så tokigt, en tidsgräns. Mm. Nästa del är ju då att säga, okej, vad har jag för goda skäl att inte komma ut i naturen?
Det är nummer 2 kolumnen. Ja.
Och det kan vara otroligt många ting du listar, inget är för litet eller för skämmigt. Nästa del, det är ju att titta på den här nummer 2 kolumnen och titta på varje del och fundera över, varför gör jag inte det här? Vad är jag rädd för? Och du kommer att upptäcka de mest spännande ting om dig själv. Mm. Ja, det vi kallar för det omedvetna. Mm. Och när du då väl sitter med den här 3:e kolumnen med alla dina rädslor, ja, då är det dags att börja se, vad bygger det på för världsbild? Och det är ju det man kallar för självmedvetenhet. Alltså förmågan att kunna titta på sig själv utifrån och kunna se, aha, jag gör så.
Mm. Vad spännande, det här är ju jättebra. Så 4 kolumner, säger du. Mm. Jag bara repeterar detta fantastiska råd. Nummer 1, vilken vana vill jag ha? Så konkret som möjligt. Mm. Nummer 2, varför är det jag inte gör den här vanan? Mm. Nummer 3, rädslorna. Mm. Och nummer 4, de bakomliggande värderingarna eller vad ska vi säga, tankarna jag har som ligger bakom.
Och då är det ju dags att börja experimentera. Och då kan vi ju finna det att vi kommer ingenstans. Och då finns det ytterligare en psykologisk mekanism som är bra att känna till. Redan på 50-talet så kom en psykolog som heter Kurt Lewin fram till att för varje mål finns det drivkrafter och hindrande krafter. Och när förändring inte sker, då är de här krafterna mot varandra. Vi har en dynamik som gör att inget rör sig. Det traditionella är att vi ökar motivationen. Vi peppar, vi informerar, vi får andra.
Åker på kurs.
Ja.
Har quiz ihop, klättrar i berg ihop. Då tror man att den här motivationen ska öka.
Ja, och den motivationen behövs ju, för jag behöver ju veta varför vill just jag nå det här målet. Men problemet är att det är inte den som kommer ta oss närmare målet. Den behövs för att vi överhuvudtaget ska förändras. Nej, vi ska titta på den andra sidan, den hindrande, alltså motkrafterna. Och vad han fann var att det är den lättaste, och du går igenom listan på vad är det som hindrar mig från att göra det jag säger jag ska göra. Och försöka plocka bort den motkraft som är lättast. Är ett oändligt mycket säkrare sätt att komma framåt.
den lättaste. Man kan undra varför inte den viktigaste. Jo, men den lättaste får ju bollen i rullning. Jag pratade om mikrovanor, jag pratade om mikrobeslut. Mm. Ta aldrig de här stora. Gör de små besluten. Mm. Ta de små hindren. Mm. Och rätt som det är så har du betat av de små hindren och du kommer in på de halvstora hindren. Och du kan dra nytta av de motiverande faktorer. Så
spännande.
Den kanske viktigaste frågan man kan ställa sig själv när man upptäcker att jag inte lyckas med det jag förutsäger mig, det är ju att ställa sig själv frågan: så vad hindrar mig? 4 sekunders coachning som funkar i alla lägen. Jättebra.
Och jag tänker på när du berättar det här med att komma ut i naturen, som jag hade som mål i många år och inte riktigt lyckades med varje dag. Men så kom jag på att om jag satte på mig gympabyxor det första jag gjorde på morgonen innan jag druckit mitt te, då var jag ju redan klädd.
Mm. Smart.
Ja, men det är en mikrovana,
ja,
eller hur?
Jättebra.
Så det är den typen av enkla
ja,
grejer.
Ja.
Att det var jobbigt att gå och klä på sig efter det. Men jag var ju redan klädd. Ja. Så då var det. Så de små hindren att plocka bort dem och lära sig att se dem.
Mm. Mm.
Du, är det så här att man måste ibland ända ner? För min egen hälsoresa började ju med när jag mådde verkligen dåligt. Ont i ryggen och deppig och allt det här. Det gav mig ändå en väldig trampolin liksom att göra förändringar från. Är det så att vi måste ner i botten ibland för att orka ta tag i våra liv och göra hälsoförändringar, allmänna förändringar? Vad tror du?
Ja, det här är ju en fråga, för att det är klart att det är många som är i din situation och i långt allvarligare situationer som behöver få en riktig tankeställare. Vi kan ju se bara vad som händer i dagens samhälle med corona, att det behövde hända innan vi förstod att vi skulle förbereda oss för det. Så det är ju en mänsklig mekanism att inte se förändringen förrän den kommer. Det som är det tråkiga med den typen av förändring är ju att våra handlingsalternativ blir så begränsade. Så att vi är långt friare när det inte... Vi måste, det var en situation som var ohållbar för
dig.
Jag hade
smärta. Smärta var en guide. Jag hade akut ryggsmärta och kunde knappt gå. Det är ju, smärta är ju ofta en väldigt stark liksom impuls att göra en förändring. Därför att man vill ur smärtan. Ja. Det är väldigt enkelt.
Ja. Ja. Så det är en mänsklig mekanism. Men jag hävdar också att det är en myt att det behöver vara så.
Okay.
För de förändringar där du själv väljer... De är långt kraftfullare. Men återigen, vi är så olika. Och när jag pratar om olika förändringsstrategier kan jag konstatera att jag själv har utrustat mig med många olika, för olika situationer, för olika problem i olika tidperioder. Mm. Så i just det här läget var det kanske precis det du behövde. Och det viktigaste, tänker jag, Maria, det var ju resultatet.
Mm. Det funkade för mig då.
Det funkade för dig då. Mm. Det innebär inte att det nödvändigtvis behöver vara det sättet det fungerar för dig nu.
Nej, eller för någon annan, naturligtvis. Nej. Om man sätter igång en sån här process med mikroförändringar, identifiera hinder och så vidare. Hur lång tid tar det? Jag får hela tiden den frågan ute och föreläser. Hur lång tid tar det? Och det är, hur långt är ett snöre? liksom. Men vad har din stora erfarenhet? Vad har du sett?
Ja, och det här tycker jag är en otroligt spännande fråga. Det har ju förekommit myter att det ska ta 21 dagar. Men jag har också sett att det ska 7 dagar eller 66 dagar. Eller det måste gå precis ett år. Sanningen är den att det kan gå blixtsnabbt. Och det kan ta hela livet. Blixtsnabbt, därför att om jag lyckas identifiera en av mina överbevisningar, en av mina övertygelser, så kan jag på en gång säga, nej men...
Det där är ju inte sant.
Det är ju inte sant.
Jag måste inte ha godis för att orka.
Nej, och du kan ändra.
Det var en lögn.
Det var en lögn och du kan ändra. Men sen kan du ha en annan vana. För min del, jag har alltid tänkt att jag skulle vilja morgonpromenera. Har aldrig lyckats förrän vi skaffade hund. Vi hade hund i 10 år. Varje morgon har jag gått ut med hunden. Så dog så småningom de 2 hundarna. Tror ni att jag hade etablerat vanan att gå ut med hunden? Mm. Eller gå ut och morgonpromenera? Icke, sådana icke. Idag har vi en hund igen. Så för min del behövdes det ett yttre tryck. Det innebär inte att jag inte tycker om det. Men Jag tror vi måste acceptera att allt kommer inte att bli vanor. För vanor, återigen, det är det omedvetna handlandet som icke kräver planering. De flesta av oss måste skriva in i kalendern. Och när vi ska förändra en vana, då ska vi koppla bort autopiloten och göra mycket mer medvetna val. Det är då vi behöver fundera, vad vill vi? Vi behöver tid, vi får inte ha för mycket runt omkring oss, vi behöver fokusera. Inom näringslivet vet man ju det, att om man ska nå ett mål, ja, då handlar det om tokfokusera. Det är det här vi ska göra varje dag, varje vecka. Och gör vi bara det allihopa, då kan vi nå vårt mål. Sen finns det ju några, jag vet ju handelsprofessor Mikael Dahlén, han hade ju idén om att man kunde förändra en vana. Under 40 veckor förändrade han 40 vanor. Det går ju, han tog en vana i veckan, men det är ett extremfall. De flesta av oss behöver fokusera på det vi ska göra för att kunna nå det vi vill nå. Och sen, när vi väl har fått det någorlunda på rull, då är det dags att plocka upp nästa föresats.
Vad är din erfarenhet, Anne? Hur många saker klarar man av att fokusera på samtidigt, ungefär?
Jag tror det är en sak.
En sak åt gången?
Jag tror att det är en sak man ska välja. Och gör det. Och upptäcker du att du har varit för ambitiös, minska målet. Och själv märkte jag att det här med springa, som jag gillar att springa, men jag har inte alltid kommit ut. För mig var nyckeln att istället för att sätta ett mål att jag skulle springa 3 kilometer om dagen, eller att jag skulle springa 3 gånger i veckan, att springa 10 kilometer i veckan. Så varje kilometer adderade, och när veckan var slut då skulle jag ha sprungit mina 10 kilometer. För mig blev det ett helt annat sätt att tänka kring löpning än att ha pressen på mig att springa en längre sträcka eller att göra det ett visst antal gånger.
Och Ann, oerhört mycket bra praktiska tips. De små stegen, de 4 kolumnerna, vi tar med oss det. Tanken att vara lite generösa mot oss själva och förstå att vi är olika var och en och olika under olika tidsperioder. Om man vill veta mer om ditt arbete, var hittar man dig i världen?
Ann? attandleda.se.
.se, ja. Varmt tack för att du kom hit.
Tack snälla.
Ja, det var Ann Askenberger. Oerhört klokt och praktiskt. Och jag skulle också vilja lägga till en annan infallsvinkel. Ja, det där, det var en liten skränig schimpans, människans närmsta släkting i naturen. Vi är naturligtvis långt mer utvecklade, men stora delar av våra hjärnor liknar varandra. Och en fantastisk bok som hjälpt mig mycket heter på engelska The Chimp Paradox, ungefär schimpansparadoxen. Och den är skriven av den brittiske professorn i psykiatri, Steve Peters. Och han jobbar också som coach till några av Storbritanniens största idrottsmän och kvinnor. Och den här boken handlar om vad det är som förstör de goda målsättningar vi har. Vi vill äta bra, men vi hamnar i godisskålen. Vi vill motionera på morgonen, men vi orkar inte gå upp när väckarklockan ringer. Vi vill lägga oss tidigt, men vi hamnar i tv-soffan. Ja, det där är den typ av inre konflikter vi alla lever med, du och jag och alla andra. Och professor Peters menar att man kan beskriva det som en konflikt inom våra hjärnor mellan 2 delar. Mellan å ena sidan vår utvecklade människohjärna, hjärnbarken, där det finns områden som vi använder för att sätta mål, planera och där vi medvetet vill leva hälsosamt. Professor Peters beskriver som att den här delen av hjärnan, det är vårt jag. Det är vårt riktiga väsen. Och här i vår människohjärna så är vi alla ofantligt kloka och balanserade. Men så har vi också inom oss delar av hjärnan som är äldre. De liknar schimpansens. Och det är det Peters kallar vår inre schimpans. De här äldre delarna är det man kallar limbiska systemet, känslosystemet. Där är vi mer impulsiva. Och den här delen av hjärnan, det är där vi känner oss rädda, trötta, utsatta, ledsna, uttråkade. Och när schimpansen styr så får den oss att strunta i alla mål. Det är helt enkelt den lilla kompisen, schimpansen inom oss själva,
som får oss att göra och tänka saker vi egentligen inte riktigt vill. Och Peter ger i den här boken en rad tekniker för att managera vår inre schimpans, alltså vårt impulsstyrda jag. Och han beskriver ungefär som en liten treåring. Och alla som har tagit hand om en treåring vet hur det är. Och att ta hand om sin hälsa blir alltså ibland att vara sin egen förälder, som jag och Carina pratade om. För att det är som att hantera sin inre treåring. Och låt mig då ge några exempel inspirerade av Steve Peters på vad man kan göra för att vara sin egen förälder. Ett exempel från mitt eget liv är att jag jobbar just nu med att försöka meditera mera. Inte bara på morgonen, där är det lätt för mig. Jag har fått in det på min autopilot. Och det är första saken jag gör tidigt varje morgon. Men jag skulle vilja få in det här också efter arbetet innan kvällen. För att stressa av och samla kraft. Men okej, det här är svårt för mig. Till exempel kan jag ha bestämt att meditera när jag kommer hem från jobbet och så är jag trött efter en lång arbetsdag. Så kommer jag hem och schimpansen tänker att den ska slappna av istället genom att titta på Instagram. Som är egentligen inte alls speciellt avslappnande, men det blir så. Och då kan jag säga till min inre schimpans, precis som man gör med ett barn. Okej, lilla vän, nu tar vi och mediterar en stund. Sen får du titta på Instagram. Ungefär som man gör med ett barn. Och intressant nog, när jag sen har mediterat, är Instagram det sista jag vill hålla på med efter meditationen, utan snarare andra saker. Så det där med att fördröja och ge en liten belöning efteråt. En andra teknik är att göra saker ihop med andra. Schimpansen inom oss är ett flockdjur och vill hänga med andra. Och jag har upptäckt att det är lättare för mig just på kvällarna om jag följer en guidad meditation. Till exempel gör amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey och hennes guru Deepak Chopra. De gör en bra gratis 21-dagars meditation som man kan hitta på nätet. Och de har också en klubb på Facebook för andra som mediterar. Ja, en tredje teknik för att stilla då den här lilla schimpansen är att fråga mig själv. Men när vill jag egentligen meditera när jag kommer hem? Och sen sätter jag en tidpunkt. Okej, jag gör det 6. För när man aktiverar sin tidsplanering så hoppar hjärnan, menar då Steve Peters, ur sitt känslomässiga schimpansmode och in i människohjärnan som ju är lite mer långsiktig och planerande. Den här boken, The Chimp Paradox, den är ännu inte översatt till svenska, men den är en engelsk succébok. The Chimp Paradox av Steve Peters, och den är lättläst och det är mycket bilder, det är mycket humor, den är en storsäljare på Amazon. Och om det känns jobbigt att läsa om den på engelska så har jag faktiskt skrivit ett helt kapitel om den i boken Bliss. Nu ska vi höra hur det går för Anna Björk, vår testare i Dalarna, när hon ger sig ut i naturen.
Då är jag uppe. Skogen har varit generös. Jag gick genom en våtmark och hittade stora, fina, rödgula trumpetsvampar. Och sen har det funnits gula här i hela vägen upp till toppen. Nu sitter jag här bland gigantiska granar i en djup grön mossa och bara tar in. Det är småfåglar jag har mött ut efter vägen och en bofink var extra nyfiken och kom fram och kikade lite försiktigt vem det var som var i skogen. Något annat har jag varken sett eller hört. Det är en tyst dag och höstskogen är ju ofta ganska tyst. Den här intensiva fågelsången har ju lagt sig. Och nu är allt jag hör vinden. Vindens sus. Och det är så tätt med träd här uppe så att det ser inte särskilt mycket utsikt heller. Men jag vet att det finns blåa berg om jag skulle hitta någon glipa ibland träden. Men det är gott att bara sitta här. Sitta här och ta in skapelsen. Ta in min plats på jorden. Jorda mig lite grann. Och allt som till vardags kan flyga omkring i huvudet av tankar och stress och annat. Det får liksom landa här. Om det är någon sorg jag har med mig så kan också tårarna få falla så fint i den här mossan. Det känns som att skogen tar emot allt. Och skogen ger tillbaka av sin energi. och sitt lugn och sin harmoni.
Ja, i varje avsnitt kommer vi ha veckans krydda. Kryddorna som förhöjer vår mat och ger så många hälsovärden. Och jag älskar kryddor på så många vis. Gräsliknande aromatisk örtdoft. Idag handlar det om dill. Den älskade dillen som vi njuter av med färskpotatis, i sillen, på fisken, i såser, på grönsaker. Och på latin heter den Anethium graveolens och tillhör samma familj som selleri eller persilja. Ordet dill säger man kommer från det gamla nordiska ordet dylle. Och det betyder att läka, lugna, vagga till sömns. För man gav dill ofta förr i världen för att lugna kolikbarn och vagga dem till sömns. Och dill är en gammal ört som används länge som medicin inom antikens Egypten, inom ayurveda och gammal persisk medicin. Den är rik på polyfenoler som fungerar antiinflammatoriskt. Den sägs vara bra mot magont. Och det finns forskning faktiskt som visar att dill kan sänka menstruationssmärta. Och jag har till och med hört att dillolja skulle kunna läka sår vid experiment på små råttors tassar. Mera dill till folket, det är min melodi. Och jag gör gärna en pesto där jag använder en näve dill och en näve persilja istället för basilika. Så bankar jag det i farmors mortel och sen blandar jag de stampade örterna med en näve mandlar, mortlar vidare, lägger i 3 vitlöksklyftor och mortlar på. Och på den massan så kör jag 1 deciliter grovt hyvlad västerbottensost. Och sen häller jag på ungefär 1 deciliter citronolja, några matskedar balsam vitvinsvinäger och flingsalt. Och det här blir en väldigt frisk och lätt pesto. Och väldigt god till alla sorters fisk och grönsaker. Och den går åt i ett höj hemma hos mig.
Det var veckans krydda.
Mm, toppen.
Du ser, det är stort och lott.
Ja, och hur blev det? Vad var intrycken i efterhand för Anna Björk, vår testare?
Sitter här nu och funderar över och reflekterar över vad skogspromenaden gör med mig och för mig. Och känner sån enorm tacksamhet över att bo i ett land där jag faktiskt har möjlighet och kan och får gå ut precis vad jag vill. Bara jag är varsam såklart. Och jag är verkligen tacksam för de här promenaderna. De lättar sinnet och ökar perspektivet på ett sätt som är, ja, magiskt. Det är fint att få som människa. Och de här promenaderna som också gör att jag behöver röra mig på ett annat sätt än jag gör i vardagen. Det är inte alltid upptrampade stigar. Jag går fritt i mossa och måste ibland ta mig över stockar eller under stockar. Vilket också gör gott för kroppen. Ja, jag är tacksam och glad för mina skogspromenader som tillför mycket till både kropp och själ och sinne.
Ja, låter härligt tycker jag. En idé att ta efter.
Hej, Malin Berghagen här. Jag jobbar som, ja, vad ska vi säga? Levnadskonstnär tycker jag passar mig alldeles utmärkt. Men lite hälsocoach och lite yogainspiratör är väl också en av mina titlar. Och jag tänkte den här veckan testa att vara utan socker på alla tänkbara sätt. Och också faktiskt kolla lite hur det är med mina dopaminkickar. Håll tummarna.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ja, hur går det för Frögenberghagen? Dag 3, alltid en skitdag när det gäller detox eller rening eller vad det än är. Vilket som du vet så väl. Men jag känner mig ganska motiverad. Jag känner mig också väldigt fokuserad faktiskt på det här med att dopamin chilla lite. Alltså du vet, det känns ju nästan som att, eller jag har blivit väldigt medveten om när jag dopaminkickar, om man säger så. Så den försöker jag också ta det lite lugnt med och vara åtminstone medveten om. Men det är ganska märkligt ändå efter sommaren här hur man märker att jag tänker på glass varenda dag. Och hur jag ska liksom få i mig någon typ av choklad. Det är oerhört intressant att jag äter glass varenda dag under hela sommaren. Men det är bara på till igen.
Ja, nu har vi Malin Berghagen här på tråden. Hej Malin, var är du just nu?
Just nu sitter jag och Martin i bilen på väg ut till en liten yogatripp igen. Eller egentligen är det väl en husbilsutflykt på väg till att släktforska nere i Stenungsund. Och då gör jag lite yogastopp på vägen.
Jaha, vad kul. Och var ska ni yoga idag någonstans?
Idag blir det Västerås där... vid Anuns högar, som är liksom, jag har alltid velat se detta, och det är ju liksom en stenar som ligger i en utformning som en så här infinity, du vet, som en åtta.
Jaha.
Så det ska bli jättespännande att se, och där har vi bara skickat ut, kom och yoga med mig de som vill, och så får vi se vilka som dyker upp.
Spännande, och jag har sett att du gör lite sådana här yoga ner släpp på olika ställen i Sverige. Ja. Härligt att få lära känna Sverige. Du, vi är ju nyfikna nu hur det har gått med ditt sötsug. Berätta.
Det har gått faktiskt väldigt, väldigt bra. De första tre dagarna var ju lite, du vet, så här, klättra på väggarna som vanligt. Mm. Och man kände sig... Alltså jag tänkte ju på glass hela tiden. För jag har ju haft, vi har ju precis haft sommar. Och jag äter ju vanligtvis sådär 80-20. 80% hälsosamt, 20% lite småsynd som jag tycker i min lilla värld.
Mm.
Och jag tycker att jag förtjänar dem. Jag har liksom lite dopaminkickar på den. Och då har jag försökt då liksom att inte äta glass. Och inte ta den lilla chokladbiten. Och vanligtvis när jag går ut och käkar, då brukar jag inte bestämma mig för vad jag ska äta. Först jag kollat vad det finns för efterrätt. Om det eventuellt finns en glutenfri chokladfondant. Då blir det liksom inte så mycket till middag.
Mm, det, då fokar du på den. Ja, det är många som har svårt för den.
Mm.
Eller har lätt för den, hur man nu ser det. Precis,
ja, lite beroende. Precis.
Men det är intressant det här suget de här första dagarna, eller hur? Det kan jag också känna när man drar ner på socker. Det är som att insulinnivån ligger så högt. Och man är van att få i sig höga. Och man får någon slags retlighet nästan i kroppen. Kunde du känna det också?
Jag vet inte om jag kände mig så retlig. Jag kände mig bara som att det här suget som någonstans... liksom, alltså det finns något, jag vet inte, det känns som att man på något sätt inbillar sig att man jordar sig på något sätt, att man någonstans landar i någonting och tryggt och skönt, och när man inte får den där, då fladdrar man runt lite grann och har lite för mycket energi, och du vet, man känner att man inte riktigt, jag vet inte, jag är ju mätt, men jag känner mig som att jag inte är det.
Mm. Mm. Och vad har socker liksom för dig stått för?
Vi har haft en organisationskonsult här i programmet som har pratat mycket om att titta lite på de här större värderingarna när man vill ändra på vanor. Att fundera, vad, till exempel, vad står socker för generellt för dig? Har du funderat något över det?
Nej, men socker är väl en liten tröst. Det är väl liten sådär, liten skön känsla av att bli invaggad i någonting, en belöning och en liten trygg famn. Alltså jag tror ju absolut att du har någonting med, du vet, modersmjölken eller något sånt där. Och sen har jag också haft en jättebra analys som jag har haft som ursäkt, eftersom jag läste någonstans att mjälten behöver lite sött för att kunna fungera som den ska efter att du har käkat liksom. Så då tyckte jag, då fångade jag ju upp den på en gång. Så då tycker jag liksom att mjälten måste ju få sitt, så det är klart att jag ska ha lite sött. Men sen att det kanske vore bra då kanske äta en liten bit mango istället, eller en banan liksom. Nej.
Vad är din strategi? Är du sån här som bara kör radikalt, tar bort allt över dagen, eller har du trappat ner lite gradvis? Det finns ju olika skolor där.
Ja, nej, det går inte. Jag måste trappa ner. Jag måste stänga av. Jag måste verkligen alltså bara gå all in.
Ja, och vad är det du behöver rensa ut då? Vad är dina största sockerkällor konkret?
Choklad. Alltså jag är sån chokladnörd. Och jag kan liksom inte gå till Ica eller Coop eller vad vi nu ska använda för affär utan att liksom planera in vad som ska ätas då liksom till efterrätt eller senare i kvällen. Jag älskar allt som har med choklad att göra, och jag älskar chokladbollar.
Mm, det är gott, jag håller med. Verkligen. Jag håller med. Och så då efter de här tre dagarnas lite rastlösa energinsuget, lugnade det sig då, eller vad gick du igenom för känslor?
Ja, det lugnade sig, men det också blev, jag fick extremt mycket energi. Alltså jag kände mig väldigt sådär pigg, jag fick jättemycket gjort. Så att visst, det lugnade sig själva suget, men det var ju helt klart och tydligt sådär att jag mår bättre av att inte äta det där sockret, för att jag får ju mycket, mycket energi och blir inte alls lika trött liksom.
Mm. Mm. Och nu, hur länge har du hållit på med det här nu? Hur många dagar?
Det har varit en vecka.
En vecka. Och vad är dina tankar om fortsättningen?
Ja, absolut. Absolut. Jag tänker absolut fortsätta. Jag kanske kommer göra så att jag, du vet, sådär, man unnar sig en söndag. Jag tycker om söndagar. Jag satt och tänkte mig nu igår så här att om jag ska fortsätta den här strategin och lite grann få njuta av livets goda, så kanske jag ändå ska försöka få en dag då jag tycker att det ska bli sådär mysigt också, få unna sig lite, men ja, men du vet någonting. Så då tycker jag nog söndagar. Jag vill inte ha fredag eller lördag. Jag tycker om söndagar. Mm. En kopp te och en liten god kladdkaka, glutenfri kladdkaka eller något sånt där. Det tror jag absolut. Men jag tänker fortsätta.
Du, och om någon lyssnar på det här, du som lyssnar, om du skulle ge någon råd om att dra ner på socker, har du lärt dig något som du tycker man kan ha användning av från det här?
Ja, alltså att man får ju mycket, mycket mer energi. Man blir ju, kroppen mår mycket bättre. Jag känner också att jag har inte liksom samma värk i lederna och inte liksom, nej, men jag mår så mycket bättre av att, alltså energimässigt. Och klarar i hjärnan också liksom.
Mm. Ja, det är ju intressant. Men det är intressant också hur beroende man blir av sockret. Man säger ju att det är ett väldigt starkt beroendeframkallande gift, talar en del om. Och det är naturligtvis inte gift i någon traditionell apotekarmening, men med tanke på vad du gör på folkhälsan. Okej, spännande. Ja, livet är en resa. Vi lär oss hela tiden. Eller hur, Malin? Ja, och vi håller på med våra små experiment. Och det här kommer man tillbaka till hela tiden. Och sötsuget är ju en av de stora grejerna vi alla kämpar med. Vi är ju gjorda för att gilla sött, eftersom det är så ovanligt egentligen. Fast i vårt samhälle är så vanligt. Ja.
Mm.
Nu får ha en fin yogastund idag på Vikingahögarna och fin turné med din nya kille. Han är ganska ny kille, eller hur?
Ja, eller alltså, ny och ny. Två och ett halvt år tycker jag bara vill.
Jämfört med mig är det nytt i alla fall. Jämfört med mig. Precis. Men ha en fin turné och tack för att du ville vara med och testa sötsug hos oss.
Ja, men lycka till med podden.
Ja, hej.
Hej!
2,5 år.
Ja, men jag tyckte, fan, jag har ju varit ihop med min man i 37 år. Ja. Och tänkte så att, ja, men ju en ny kille.
Ja.
Ja, ja.
Ja, att testa nya saker, det är en sak. Men att hålla i och hålla ut, det är en livslång resa. Och som vi fått höra här idag så kan man också få lära sig väldigt mycket om sig själv under en sån här hälsoresa. Och sen gäller det förstås att inte vara för hård mot sig själv om det inte alltid fungerar. Schimpansen bryr sig lika lite om stränga ord som en liten treåring gör. Det är bara att ta ett nytt tag, klappa sig själv på axeln och gå vidare.
Rostis.